En podcast från Aftonbladet.
Valfläsk, valfjäsk eller bara vältajmade politiska lösningar och förslag. Det är snart bara 100 dagar kvar till valet. Tiden ligger under med typ 10 procentenheter i mätningarna och nu är det bråttom. Är det plånbokslättnader och billigare busskort som ska få väljare att byta sida? Tänker den blågula sidan rätt? Eller börjar det dofta av desperation? Och vem ska betala för alla nya kalas? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, hej, jag heter Olivia Svensson och jag sitter här med My Råväder.
Hej.
Men tyvärr inte med Viktor Stenqvist, för han var tvungen att åka ut på jobb. Så är det ju att befinna sig på en nyhetsredaktion. Vad som helst kan hända, när som helst.
I sista minuten.
Precis. Så lite tråkigt, men du och jag, My, vi ska klara det här själva.
Vi har gjort det förut.
Kvinnor kan.
Jag ska prata som två personer idag.
Kul. Jag ska prata som tre, så ja. Har vi en podd.
Vilken härlig dynamik.
Hur intensiv skulle du säga att den här valrörelsen är hittills med tanke på att Viktor Stenqvist också precis fått åka ut på jobb? Märker man nu, det frågar jag ju varje vecka, märker vi nu att det är en valrörelse? Ja, svarar jag.
Ja, och det är ju fortfarande väldigt tidigt för att vara så här, det är tidigt för att vara så här intensivt tycker jag. Men framförallt var det tidigt i februari där när det körde igång, då var det extremt tidigt.
Du vill ju få det till att det var rekordtidigt. Stämmer det verkligen?
Jag har äntligen blivit färgad av den här kvällstidningstouchen.
Välkommen hit. Nu efter flera år på kvällstidning.
5 år tog det. Men ja, det är ju väldigt intensivt. Och det kommer bara bli mer. Men det är ju det här vi lever för nästan i alla fall.
Lever och dör för intensiva nyhetsperioder. Tiden tickar ju på, som sagt. Du vet att jag räknar mig dagarna. Nu är det 108 dagar kvar till valet idag.
Du har gone rogue. Du har blivit som en politiker som har en tickande klocka.
Japp, jätteviktigt för mig. Det är juni nästa vecka. Bara det är ju en symbol. Sista liksom månaden där innan semestrarna. Och sen vet vi att efter semestrarna, då är det bara pang.
Är juni den bästa månaden på året, Olivia?
Jag vet inte. Jag fyller ju till exempel år, om det var det du syftade på. Det är skolavslutningar, det är Almedalen. Men det är inte det vi ska prata om, My, för vi ska prata om att politikerna eventuellt börjar få lite panik. Kanske börjar känna sig lite stressade, pressade, kanske till och med desperata. Det har ju sladdat in en färsk väljarbarometer från Demoskop här på torsdagsmorgonen. Som återigen är något av en lavett i ansiktet på Tidesidan, My. Mm. Är det korrekt beskrivet?
Ja, det kan man väl säga. Kanske ganska mjuk eftersom de har fått en hel del lavetter den senaste tiden i alla mätningar.
Mm. Men en lavett.
De är härdade nu.
Precis, de börjar få lite ärrvävnad på kinderna. Men om vi ska koka ner det viktigaste från den här mätningen så är det att skillnaden mellan blocken uppgår till 9,1 procentenheter till oppositionens fördel, vilket är den största skillnaden mellan blocken sedan juli 2025. Det har dessutom kommit en mätning från Indikator som visar samma sak. Jag tror att det var det 10 procentenheter. Och i båda mätningarna så ligger Liberalerna under spärren. Vad har du för kommentar, My, till de här båda mätningarna?
Alltså jag kan inte beskriva hur mycket jag ser fram emot SCBs stora partisympatimätning som kommer nästa vecka. Den har ju ett mer, vad ska man säga, inte lika föränderligt resultat. Men de här stora skillnaden mellan blocken börjar ju bli ett riktigt problem. Alltså vi har ju sett stora inhämtningar förut historiskt.
Det gjorde vi ett avsnitt om.
Ja, precis. Och det kan man lyssna på om man tycker det är jättekul med siffror. Men då, som jag sa då också, var det ju att då hade det ju vänt i juni. Och nu är vi bara, som du sa, några dagar bort från juni.
Mm. Det är juni på måndag.
Och trenden är ju tvärtom att det ökar. Plus att det ju inte heller finns någon ljusning för Liberalerna. Som ju fortsätter att ligga under spärren i nu alla mätningar.
Precis, vi såg en liten ökning ju för Liberalerna för några, vad var det, någon månad sedan när de plötsligt gick upp efter sitt besked.
En ifrågasatt ökning får man väl säga. Det skedde ju inte i alla mätningar.
Nej, den var väldigt omdiskuterad. Ja, men de blev ju i alla fall glada nu då.
Och
nu
de hade några veckor av glädje.
Precis.
En kanske.
Och nu är de tillbaka och har krypit under spärren. Det måste ju förstås kännas också väldigt, väldigt tröstlöst. Men du har ju som sagt meddelat att det är möjligt för tid att knappa in och kanske komma i kapp. Men vad skulle krävas?
Alltså jag måste säga att det här var ju ett par veckor sedan som vi pratade om det här. Mm. Och för varje dag som går så blir ju det här en mindre och mindre möjlighet. För att det som skulle krävas nu är ju någon slags stor händelse. Alltså någonting som verkligen skakar om den politiska debatten och verkligen för den i en annan linje. Eller verkligen för den i en linje som skulle gynna Tidöpartierna. Och tyvärr skulle det väl förmodligen vara någon dålig händelse. Alltså liksom en kris, katastrof, alltså någonting då som går på linjen av brottslighet, trygghet, ekonomi. Alltså sånt som Tidöpartierna är starka i.
Virus.
Det hoppas vi inte på.
Verkligen inte.
Så där, ja, alltså det är svårt att se egentligen hur man skulle vända det här. Och den här huvudvärken med Liberalerna, det är ju fortfarande så att de är, alltså de är ju inte liksom noll, utan de kommer i så fall, om de ramlar ur riksdagen, ta med sig en förmodligen avgörande del av borgerliga väljare.
In i graven.
Och det vi ser dock, alltså hoppet som alla klänger sig fast vid på Tidösidan, det är ju att det också finns många osäkra väljare.
Precis.
Så det man hoppas på här är väl att alla osäkra väljare är Tidö-väljare.
I vardande.
Och att man kan få dem att inte välja soffan på grund av missnöje eller annat. Att man kan få dem att gå och rösta. Det är ju ett hårt arbete. Allt det här dörrknackningen handlar ju om det här egentligen. Att man får människor att resa sig från soffan och gå och rösta. Att man får liksom människor att få blicken på vad man behöver göra för att göra sin demokratiska plikt, eller vad man ska kalla det.
Ja, för någonting måste ju hända. Det är ju tydligt för alla och en var. Väljare behöver tillkomma, lockas in eller lockas tillbaka eller lockas upp från sofflocket. Och hur fixar man då det? Ja, men kanske genom att erbjuda lite hederligt valfläskmy. Hur skulle du definiera det här begreppet valfläsk?
Ja, att man får någonting bara för att det är val.
Det var enkelt.
Någonting man inte skulle fått annars.
Nej. Man skulle kunna kalla det för valfjäsk också. Mm. Man skulle kunna kalla det också, om man vill vara lite mer snäll, politik som partierna tror att väljarna kommer att uppskatta.
Ja,
då går jag verkligen på politikernas linje här.
Det var verkligen optimistiskt.
Det här är bara det de vill ha. Vi bara är snälla. Men vi kan väl lyssna på regeringens senaste mycket uppmärksammade giv.
Från med 1 juli ska priset på månadskort och periodkort i kollektivtrafiken kunna halveras i hela landet. Det här är en satsning på 6,5 miljarder kronor och en del av den här extra ändringsbudgeten som statsministern nämnde för att dämpa effekterna av energikrisen.
Ja, priset på månadskort för kollektivtrafik ska alltså halveras i hela landet under ett halvår. Detta annonserades under stort buller och bång på en bussdepå utanför Stockholm där alla 4 Tidöledarna hade samlats i onsdags. Och regeringen la upp det här som att det är ett svar på energikrisen då som skapats av kriget i Mellanöstern och att det här är ett sätt att få ner användandet av fossila bränslen. Men reporter där ute har naturligtvis alltid frågor på såna här pressträffar och Ulf Kristersson fick en fråga om det handlade om just valfläsk i det här fallet och då lät det så här i ett klipp från Göteborgs-Posten.
Att det är en otroligt märklig anklagelse. Det här kriget i Mellanöstern är knappast startat på grund av att det är val i Sverige. Och vi tänker, vad är bra för svensk ekonomi just nu? Om vi kan skydda svensk ekonomi från en i bästa fall övergående tid av turbulens, då ska vi göra det.
Förlåt. Var hans sura kommentar? De har inte startat ett krig i Mellanöstern på grund av den svenska valrörelsen.
Ja. Det lät lite som att det här var en känslig fråga för statsministern.
Jag har inte hört det här innan, men det här var ju väldigt, väldigt roligt.
Att man ens kan bli anklagad för det här, va?
Ja, wow. Det är ju känsligt eftersom det signalerar desperation. Ja. Att det signalerar att man tänker att man inte på egen kraft, eller inte på egen kraft utan pengar, kan vinna det här valet och att man måste köpa väljarna. Det är klart att det är en jättekänslig fråga. Det är ju därför de är väldigt tydliga med att lyfta alla de här andra anledningarna. Och jag tror ju inte att det måste vara att det bara är ett valfläsk. Det är ju klart att det här också skulle kunna vara en del av det som de säger. Att det finns en energikris, det finns en bränslekris i världen, man måste göra någonting.
Men det är tajmingen, eller hur?
Men det är tajmingen. Och det är också det här att det är just bara 6 månader precis över valet från typ 1 juni till 1 november.
Eller det råkar vara valhalvår, just det här halvåret när det ska sänkas.
Och sen är det ju också att det är parat med flera andra liknande reformer eller vet du, andra liknande satsningar där man också just det här halvåret eller just det här året har gjort det lite billigare på olika sätt.
Ja, ska vi räkna upp? Matmomsen sänks, bensinskatten ska sänkas, det ska införas en tillfällig sänkt arbetsgivaravgift för unga. Finns det några fler sådana där?
Nej, bensinskatten ska ju också sänkas förmodligen i nästa steg också. Så den första steget som bensinskatten sänks är ju den fram till den 30 september.
Mm.
Nästa steg när den sänks är ju då från typ juli tror jag till november. Så det är just de här månaderna när det är val, är det liksom, ska det ändå vara som bäst i planboken?
Jag skulle vilja kalla det för, inte väl-tajmat utan val-tajmat. Drumroll på den.
Göteborgsskämt.
Yep. Men det här med att kampanja med hjälp av pengar då, eftersom vi vet att tidigare regeringen måste göra någonting, är det effektivt?
Enligt forskningen är det ju inte det, hörde jag en statsvetare att säga i Pet Morgon häromdagen. Däremot finns det ju en annan nyckel i det här, alltså man kan inte få människor att byta parti för att de får mer pengar, sa man då.
Vad intressant.
Den andra nyckeln, det är ju att det är svårt att bli omvald om människor inte känner att de har fått det bättre. Det tror inte jag nödvändigtvis handlar om ekonomin, även om ekonomin är liksom ett tydligt mått på om man har fått det bättre. Utan där tror jag egentligen det är mer kopplat till hur känns det? Alltså känner man sig tryggare? Känner man sig rikare då kanske, och det vet man ju att Tidös väljare tycker. De tycker att det har blivit bättre, men tyvärr för Tidö så är ju inte de då i majoritet i samhället för tillfället, och de andra väljarna tycker ju inte att det har blivit bättre, och de har ju också väldigt starka antipatier mot Sverigedemokraterna och tycker liksom att ett samhälle där Sverigedemokraterna får inflytande är ett sämre samhälle. Så nyckeln till alltihopa egentligen när man vinner ett val eller förlorar ett val, det är ju människors den här känslan. Har jag fått det bättre eller har jag fått det sämre? Och där är det ju svårt egentligen nu med bara några månader kvar att göra någonting annat än att kasta pengar på väljarna och hoppas att det ska få dem att känna att det är bättre.
Man byter inte ideologi för att man får ett sänkt...
Nej, det känns ju logiskt när man säger det
högt. Månadskort.
Det är väl de här osäkra väljarna igen.
Mm.
Om man är osäker och så tänker de att de kanske då ändå vill stanna kvar på tidersidan för att belöna dem för vad de har gjort. Om de känner att det finns liksom ett närtidsminne av att de har satsat på saker som gör skillnad i ens vardag.
Men du nämnde ordet desperation innan, My. Jag vill bara haka fast i det. Även om det kan låta lite cyniskt.
Jag vill säga att det signalerar desperation. Jag skulle inte säga kanske att det är desperat att göra den här typen av satsningar.
Men att det signalerar desperation, åtminstone för vissa. Kan inte det också vara helt rimligt? Alltså vi har ju sett de här ganska brutala opinionssiffrorna och man måste göra någonting. Det är väl, då kan man väl bli lite desperat. Är det egentligen ett skällsord i det här läget?
Ja, jag tror det. Ja, men det har ju en väldigt negativ ton och jag tror inte att det har med desperation att göra. Jag tror egentligen det handlar bara om strategier.
Panikslagen då?
Panikslagen. Alltså jag intervjuade ju Elisabeth Svantesson häromdagen och hon sa ju egentligen att man inte har en annan plan än att bara göra samma av det man håller på med. Jag skulle nog kanske inte 100% hålla med eftersom det här har ju inte ingått i deras plan att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det är ju helt uppenbart att det är någonting man har kommit på nu. Delvis för valtaktik men delvis också för att man försöker lösa ett problem i samhället som är orsakat av den här krisen i världen. Och man vill ju också att, på tal om det här med trygghet, så vill man ju få människor i Sverige att känna att den här krisen inte påverkar dem så mycket. Sen vet jag ju också att politiken och det rimliga tycker ju att man kan inte täcka för allting. Alltså man kan, om det blir en kostnadskris i världen så kan inte politiken täcka upp för allt. Det säger de ju på finanserna hela tiden. Samtidigt så verkar de ju kämpa med det. Om det blir dyrt att tanka, då kan inte politiken gå in och täcka alla dina kostnader. För att det är dyrt att tanka. Alltså någonstans måste man också acceptera att det finns konsekvenser av att världen ser ut som den gör.
Och vi ska prata mer om pengar strax, My. Men jag hörde i Ulf Kristerssons röst ett stråk av,
irritation.
Det får man väl ändå säga,
My. Det får man verkligen säga.
Hur mår Ulf Kristersson medan vi sitter här?
Ja, men jag tror han var ganska bra.
Det tror du ju alltid.
Nej, men han verkar ha det bra i sin bubbla. Och sen så verkar han irritera sig på när människor kommer och stör.
Jag är väldigt avundsjuk
dumma
nu.
Dumma frågor.
Jag är så avundsjuk på Ulf Kristersson. Tänk att ha den där bubblan. Det måste ju vara väldigt, väldigt skönt i lägen som dessa. Mm. Men med bara några månader kvar till valet. 108 dagar kvar till valet.
Är det den här, om du inte känner efter så känns det alltid ganska bra.
Nej, men alltså det är väl toppen. Men irriterad kan han bli.
Verkligen. Mm. Men det har vi ju sett alltid att han har ju lite av ett humör när han möter journalister ibland. Det är ju det perspektivet som jag har i alla fall.
Det
idag vi möter honom. Ja. Då kan han ju bli väldigt irriterad och det är ju inte han den enda politiker som blir. Politiker kan ju bli väldigt stingsliga när de får motstånd och det blir friktion.
Vi kan väl ändå säga att han kanske inte hade varit lika stingslig om inte det hade skilt 9,1 procentenheter mellan blocken.
Nej, och någonstans finns det ju en balans här. Man måste också ha krisinsikt och då måste man också, tror jag, visa på att man har det. Här har vi ju liksom ett problem med Simena Moamsson till exempel. Att folk börjar irritera sig på att det verkar inte finnas någon krisinsikt.
Det är för glatt.
Ja, och då är ju balansen så här, man måste hålla modet uppe. Det förstår alla. Man måste signalera att man är en vinnare fast man kanske inte känner sig som det. Men samtidigt när det går väldigt dåligt så måste man också visa att man har förstått att det finns ett problem och att det problemet måste lösas på något sätt.
Just det.
Och jag tror att det är väl här som Moderaterna just nu befinner sig. Alltså var i det här ska de vara just nu? Och de verkar ju ha valt totalt förträngning.
Jag förstår det också. I och för sig.
Vem sysslar inte med det i sitt liv?
Högst mänskligt.
Ja, verkligen.
Så pengar, My. Bara det här med halverade priser på kollektivtrafik ska kosta 6,5 miljarder. I vilken ficka hittar regeringen pengar till det här då?
Lånar av en kompis.
Vilken kompis?
Nej, vi vet faktiskt inte. För att Elisabeth Svantesson...
Lånar de av mig? Fy bubblan i så fall. De har gått in på mitt konto och kollat mitt saldo.
De bara, här är 6 miljarder, vi tar dem.
Ja, precis.
Nej,
det är 3 kronor.
Elisabeth Svantesson har sagt att de ska komma tillbaka, återkomma med finansieringen. För hon har ju varit ute och sagt att det finns inga pengar till stora reformer.
Det minns jag så tydligt att hon sa, eller hur gjorde hon det?
Ett tydligt minne man har. Det sa hon ju efter att man hade lagt de här 80 miljarderna i höstbudgeten, alltså den budgeten som är för 2026. Och sen var man tvungen att gå ut och säga att nu har vi i stort sett använt hela reformutrymmet. Reformutrymmet är då så mycket pengar som man kan lägga på satsningar i en statsbudget.
Visst hörde hon, höjde hon ett varningens finger, var det inte så?
Framförallt mot andra verkar det vara.
Ja,
men som hon har gjort det.
Hittar man 6,5 miljarder.
Det är inte bara det, för sen de la de här 80 miljarderna har de ju lagt en rad med satsningar. Alltså jag tror att vi är uppe nu nästan upp mot att de här 80 miljarderna med vårändringsbudgetar och krisbudgetar, eller vad man ska kalla det, är uppe i nästan 110 miljarder nu i satsningar. Kanske till och med mer.
Ohoj.
Så att de har ändå hittat en hel del pengar här. Och som sagt, de har inte sagt hur det här ska finansieras.
Men skuldsätter vi landet nu för de här satsningarna?
Absolut. Alltså, den svenska statsskulden har ju ökat mycket den här mandatperioden.
Kan det leda till att det blir dyrare för oss i framtiden? För då vet inte jag om det här halveringen och det här kortet är värt något.
Det kommer det ju att vara. Sen så är ju alla överens om egentligen att vi har en väldigt låg statsskuld. Det finns utrymme att låna pengar till olika saker. Däremot så finns det ju kritik, den här kritiken från Finanspolitiska rådet som den här regeringen väljer att inte ta på allvar. Den har ju varit att när man har långsiktiga satsningar, som till exempel försvaret, då kan man inte låna till det. Alltså man kan låna till tillfälliga stora utgifter. Men om man ska ha någonting som var jag ska finansiera så kan man inte låna till det. För då liksom börjar man ju tugga på den här statsskulden på ett mycket större sätt. Men det är klart att statsskulden ökar. Det blir ju dyrare då med räntor till exempel. Och det läggs ju på framtida generationer.
Mm.
Men samtidigt så är ju alla partier överens om att även framtida generationer vill ju satsa på försvar, infrastruktur, kriminalvården. Alltså det
trygghet.
Finns trygghet. Alltså det finns ju ändå någon slags politisk konsensus av att de här stora satsningarna behöver göras.
Men du, en annan konsekvens av det här utspelet då, hur går sänkt bensinskatt, som ju verkar vara så otroligt viktigt för regeringen, ihop med subventionerad kollektivtrafik?
Vad ska vi kalla det, en pedagogisk utmaning?
Ja, jag förstår inte det.
Det är ju många som har efterfrågat, och många tänker också liksom oppositionen och den politiska debatten, som har efterfrågat någon slags satsning på kollektivtrafiken. Att det har varit en sån otrolig slagsida att satsa på människor som kör fossildrivna bilar.
Mm.
Och att det har de ju också fått stor kritik. Att det är satsningar som gör det väldigt svårt för Sverige att nå klimatmålen, till exempel. Eftersom om det är billigare att köra, så kör människor mer, helt enkelt.
Det finns ju de som är väldigt positiva nu till regeringens satsning, även inom oppositionen. Och så här säger Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
Det är jättebra nu att regeringen gör det som vi länge har krävt från Miljöpartiet, att sänka priset på kollektivtrafiken. Och det är ju det som är den rätta åtgärden i den här krisen, istället för att göra dem som de har gjort med sänkningarna av bränsleskatterna och låsa fast oss i fossilberoende. Så det är bra det här.
Du är väldigt nöjd alltså.
Jag är nöjd. Jag hoppas att de inte hade gjort de andra sänkningarna på bränsleskatterna, men det här är bra.
Ja, Daniel Heldén är nöjd. Han tycker att regeringen gör rätt och vill permanenta den här halveringen av kostnaden. Är det inte dags för hela den rödgröna sidan? Ja, Elisabeth Hanringqvist, jag vet att vi inte får kalla det för det, men nu gjorde jag det i alla fall. Är det dags för dem att gå ihop här som ett enat motdrag och säga absolut, det här är toppen, nu permanentar vi om vi får makten. Nu gör vi alla glada jättelänge framåt.
Det är så känsligt för dem att gå ihop om någonting just nu, den här sidan.
Det har vi förstått. Men ja, är det dags att kanske lyssna lite mer på den här podden och ses i Nacka och grilla korv ihop?
Man tänker att de här breda överenskommelserna som Magdalena Andersson vill göra också skulle kunna inkludera hennes eget regeringsalternativ.
Till exempel.
Till exempel.
Mm.
Det är ju roligt ändå, för att partier, de älskar ju när politiska motståndare liksom lägger fram förslag de själva har drivit.
Mm. Jag hör mycket om det.
Det är ju orgasmiskt, ja, du, för ett politiskt parti. Du hör ju på Daniel Heldén här.
Ja, vi kan lyssna faktiskt på Magdalena Andersson också, på tal om det du precis nu sa.
Men det är ju jättebra, men det är ju lite konstigt. Vi har lagt förslag så många gånger i riksdagen om att förbättra kollektivtrafiken. Vi har förslag om att det ska vara billigare kollektivtrafik. De har alltid varit emot det. Så att det känns kanske lite desperat att göra det här under en kort period nu just över valet.
En road Magdalena Andersson. Hon tycker att ordet, hon använder ordet desperat.
Ja,
men då måste
såklart hon gör.
Men jag måste ställa frågan då, My. Hade inte oppositionspartierna också börjat erbjuda grejer till höger och vänster om de styrt Sverige? Om de legat under så rejält i opinionen med få månader kvar till val, kastar hon inte en massa sten i glashus bara när hon sitter och raljerar?
Alltså, det hade de säkert gjort. Grejen är att jag kan inte komma ihåg någon valrörelse där regering har använt sig så mycket av pengar på det här sättet. För det här är ju inte vallöften. Det här är ju riktiga pengar som hamnar i planboken direkt.
Mm. Det är stor skillnad.
Det är stor skillnad. Det är klart att jag kan komma ihåg valrörelser där man lagt fram stora, dyra reformer som vallöften.
Det här ska vi göra i framtiden, säger de.
Exakt.
Inte, du får pengar i plånboken imorgon.
Nej, precis. De har ju verkligen öppnat plånboken, eller börsen som jag vill säga eftersom jag är skånsk.
Mm.
Mina barn brukar reta mig för det och ifrågasätta vad en börs eller en plånbok är.
Min mamma hörde av sig till mig häromdagen och sa, varför pratar ni om plånbok överhuvudtaget? Det har väl ingen nu för tiden? Så både börs och plånbok är egentligen helt fel,
ja, helt fel ord att använda. Det ska jag säga till mina barn när de hånar mig nästa gång.
Mm.
Och säga, aha, en börs, vad är det?
Mm. Nej, men det är ingen som vet det längre.
I alla fall. Tillbaka
på kontot.
Till,
ja. Pengar på kontot.
Ja, alltså jag kan inte riktigt komma ihåg att det har varit så här. Och nu får någon gärna höra av sig och påminna oss.
Maila i så fall till podcasten
om det har hänt förut. Mm. Ja, för att jag minns verkligen inte allt. Ganska mycket, men inte allt.
du är ju mitt facit, så jag blir väldigt besviken nu om du har fel. Men det är ju sänkt matmoms, det är sänkt bensinskatt, det är billigare kollektivtrafik och allt ska ju ske nu eller har redan skett. Mm-hmm. Jag märkte det när jag handlade en dryck. 2 kronor billigare var den.
Ja.
Jag blev väldigt förvånad. Så jag, wow, har ni sänkt priset? Nej, men det är ju matmomsen, sa tjejen i receptionen.
Jag
det har alltså även haft effekt i mitt liv.
På vårt
gym. Den här matmomsen på vårt gym. Vårt gemensamma gym.
Men jag som är så förtjust i passiv aggressivitet.
Det är du verkligen.
Ja.
Det är ett av dina starka personlighetsdrag att du är förtjust i passiv aggressivitet. Du använder inte det så mycket däremot. Du är bara väldigt förtjust.
Nej, jag tycker inte det är trevligt att utsätta andra för det.
Nej.
Men jag kan tycka att det du kan vara ganska underhållande när det sker runt omkring mig. Men där har ju matmomsen varit till ohyggligt underhållning för mig. För att alla matbutiker har ju på ett väldigt passivt, aggressivt sätt räknat ut ören på matmomsen. Att saker och ting nu kostar typ så här 28,67.
Just det.
Eller 24,56.
Som att det vore 1983 igen. Ja. Om man gick med sina 10-öringar till
affären. Det här är till outsynlig glädje för mig.
Mm, ja, jag förstår. Men det är ju kul att det roar folk. Det är ju jättehärligt, men jag gläds med dig.
Ja, det lilla.
Frågan är då, kommer det att hjälpa Tidö att sitta med leende i september för att de har fått 4 år till? Du svarade lite grann på det i början. Det här med att kampanja med pengar, det kan kanske få någon att bli glad, men det kanske inte kan hjälpa 9,1% underlag.
Nej, det finns som sagt inget stöd för att man får människor att byta parti och rösta på ett annat parti på det här sättet. Däremot finns det ju liksom ett inbyggt problem i alla de här tillfälliga satsningarna. Och det är ju att oavsett vilken regering det blir efter det här valet, det kan vara Tidö som behöver ta i den här surdegen, det kan vara en annan regering som behöver ta i den här surdegen. Så är ju det här tillfälliga satsningar som man sen ska dra tillbaka. De är ganska dyra, det finns inga pengar att fortsätta med de här satsningarna. Man har liksom maxat hur mycket pengar man kan använda. En sån regering ska ju då plötsligt dubblera priset på månadskort och kollektivtrafiken.
Mm. Det kommer inte bli kul.
Det är så populärt. De ska höja matpriserna inför julen 2027.
Falukorven bedyrar det igen.
Inte så populärt.
Nej.
De ska plötsligt göra det dyrare igen och anställa unga då, de som har en subventionerad arbetsgivaravgift nu fram till hösten 2027.
Så glädjen blir kortvarig ändå.
Har vi löst ungdomsarbetslösheten fram tills dess? Förmodligen inte.
Nej.
Nej, men och sen ska bränslepriserna upp igen. Det kom ju en rapport nu i veckan också som sa att om vi ska möta de här klimatmålen så måste reduktionsplikten upp. Det betyder alltså att bränsleskatterna, de är också tillfälligt sänkta. De ska upp igen, det blir dyrare att tanka. Sen så om man vill möta klimatmålen och inte behöva böta jättemycket pengar till EU för det, då behöver man också förmodligen höja reduktionsplikten på något sätt. Alltså det här är ju saker som kommer vara jätteimpopulära att göra. Så att man skjuter inte bara liksom genom att låna pengar, skjuter man inte bara kostnaden på framtiden. Man skjuter också det här på en ganska snar framtid att hantera.
Men jag såg den här pressträffen då på bussdepån. Och de 4 partiledarna för Tidö var ju pigga och glada och överens. Och såg väldigt såg ut som att de var fullmatade med självförtroende i det här. De måste ju ändå göra någonting, My. Det säger vi ju här väldigt ofta. Vad skulle verkligen ändra skutan som de kan påverka om vi inte inväntar en kris, om vi inte sitter här och väntar på att något jättestort ska hända eller det ska rasa ett nytt krig i Mellanöstern eller i Europa som vi måste förhålla oss till och så vidare. Vad skulle de konkret kunna göra? För någonstans kan man ju ändå se varför de tar till den här typen av grejer. Det kan man ju verkligen förstå. Vad behöver de leta i för andra lådor?
Jag tror inte det finns några andra lådor nu. De har gjort allt de kunde göra. Och det som har varit viktigt, det var ju dels den här budgeten i höstas, att man har lagt mycket pengar på att sänka skatter för människor som arbetar, så att det ska verkligen märkas i plånboken, det ska finnas ett budskap om att man gör det bättre för hårt arbetande människor. Det här är ju vallöften som tidigare har gått in i den här mandatperioden med. Det ska bli billigare att vara svensk och det ska tjäna sig att arbeta. Så det är ju en del. Sen har man tagit tag i regeringsfrågan. Liberalerna har sagt att man kan samarbeta i en regering med Sverigedemokraterna. Moderaterna har sagt att man kommer att släppa in dem i en regering. Ulf Kristersson blir statsminister. Jimmy Åkesson blir någon annan högprofilerad minister i den här regeringen. Förmodligen migration har de sagt. Vi får väl se vad det blir. Så det har man också hanterat. Det finns inte så många saker kvar som man har eller som man behöver hantera eller man kan göra. De här småutspelen som det här egentligen handlar om, till exempel då det här med halverade priser på månadskort och kollektivtrafiken. Det är ju bara liksom lite extra strössel nu för att skapa en känsla av att det här är en möjlig regering som kan göra saker.
Men jag har tips.
Ja.
Jag har tips.
Ja, va?
Förutom då att KD som vanligt ska prata mer om Jesus. Det här är ett större tips. Det här berör nämligen alla fyra Tidöpartierna. Ja. Prata mer om trygghet.
Mm.
Trygghet är viktigt för folk. Väldigt viktigt för Tidö. De höll ju en presskonferens tidigare i våras där de pratade om allt vi har gjort under mandatperioden.
Den konstigaste presskonferensen på lång tid.
Må så vara.
Ja.
Men borde de fortsätta mala på om trygghet och vad de gör? För de har ju ändå fört fram ganska mycket politik kring trygghetsfrågor. Alltså, ska de skicka fram strömmen lite mer? Och prata om kriminalitet och hur de ska underlätta för folk och få folk att vara mindre rädda i samhället? I ask you now.
Men det är väl en jättebra idé. Ja, men tryggheten är ju en av deras profilfrågor, så det är väl en jättebra idé. Sen är det väl så att de har lite olika profil. Och det är inte alla delar i det här som får människor att springa till valurnorna. Till exempel så har de ju den här frågan om 13-åringar i fängelse som en del av
trygghetspaketet. Det har ju varit knepigt.
Inte ett bra, kanske ett, liksom ett bra budskap.
Nej, men okej, så här då. Nu är jag ju kvinna. Prata mer om hur jag som kvinna ska uppleva att jag känner mig trygg i när jag går hem på kvällarna. Sådana saker kanske.
Det har de ju börjat prata om väldigt mycket nu. Alltså kvinnlig trygghet och hur man ska liksom kunna röra sig fritt i offentligheten.
Prata mer om det.
Ja, och där finns det också en sån fin balans mellan hur pratar man om trygghet utan att måla upp bilden av att det är väldigt otryggt. Och förstärka människors känsla av otrygghet.
Vi tittar på Jimmy Åkesson lite grann.
Ja, nej men alltså alla partierna, även om SD är ju mästarna på det här.
Att skrämmas.
Så att det är ju en fin balans. Nej, men jag tror att du har helt rätt, det är ju en av deras profilfrågor. Man ska prata mer om det. Sen så är det ju alltid så att partier tycker att de pratar hela tiden om allting bra de gör, men ingen lyssnar på dem.
Det säger de, ja.
Det säger de ju alltid. De tycker också att det är vårt fel i media. Att vi inte rapporterar om alla bra saker de gör. Vilket ju är roligt för att de har ju helt missförstått medias roll.
Och då vill jag också säga att det finns en anledning till att Viktor Stenqvist inte sitter och poddar med oss här nu. För han är tvungen att åka ut på en grej som politikerna har ställt till med idag. Han kan inte vara här. Så hårt jobbar vi med att åka på era grejer. Nej, men trygghet tror jag att de ska prata mer om faktiskt.
Och sen säger det här med kvinnorna ju. Alla vill nå kvinnor.
Ja, vi vill inte bara ha vindkraft, eller hur var det nu?
Nej, det visar sig att kvinnor inte brydde sig så mycket om vindkraft, inte mer än andra människor i alla fall.
Nej, precis, inte mer än gemene man. Men du, My, vi får väl se vad som händer på måndag. Kommer det vara ännu färre dagar kvar till valet?
Mm, TikTok.
Så att du vet det. Jag håller koll åt dig och åt alla andra.
Jag är i alla fall glad att vi inte har som Moderaterna som har en sån stor tavla som räknar ner. Jag tyckte det var fruktansvärt stressande att ha varje dag man kommer till jobbet.
Nej, men jag ska
en tavla som räknar ner. Du ska göra det?
Ja, jag ska köpa en. Jag ska kanske sätta upp en vid mitt skrivbord. Och du sitter ju på andra sidan i vår långa arbetsplats här.
Vi sitter långt ifrån varandra.
Ja, precis. Och jag funderar på om jag kan skaffa två klockor. Så du har en, jag har en. Och sen så vet vi båda två exakt.
Ja.
Vad tror du?
Ja, det blir jättebra.
Kan Viktor få en? Kan Olof få en? Kan jag ha någon slags portabel variant?
Ja, Viktor och Olof sitter ju tillsammans. Vi kan ju dela på en.
Ni har en och jag har en borta på poddredaktionen. Det blir super. Hörrni, hör oss igen på måndag en undran till. Och fortsätt skicka frågor till oss på podcast@aftonbladet.se. Vi blir så glada och nöjda över det. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.